When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sover ditt barn inte jättebra på natten? Lösningen kan vara en blöja som är riktigt torr och skön. Minstingen har sådana blöjor och de håller inne vätskan riktigt länge. Toppen ju! Så välj Minstingen i blöjhyllan nästa gång. De har blöjor från newborn upp till storlek 6. Upptäck Minstingens värld på minstingen.se och testa blöjorna nästa gång du handlar på Hemköp, Willys, Mat.se, Tempo och Apohem. Apohem är hela livets apotek. Där kan du köpa allt från blöjor och nappflaskor till yogamatta och ansiktskräm. Nu får du 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden RULLAVAGN på apohem.se. Koden gäller dock inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så from now on, köp alla dina apoteksgrejer på apohem.se med koden RULLAVAGN. Tänker du köpa barnvagn snart? Tänk då nytt. Tänk på Cybex som gör barnvagnar och bilbarnstolar för de föräldrar som bryr sig om säkerhet och design. I Prianvagnen har din bebis panoramautsikt, stort solskydd och härlig ventilation. Kolla in Prian från Cybex för någonting nytt. Hej, hallå! Du lyssnar på Rullavagn-podden. Det blir jag, Evelina Åkerberg, himla glad för. Idag blir det frågepodd om allt som rör de allra minsta ända upp till de där viljestarka treåringarna. Och jag sitter förstås inte här själv, utan till vår hjälp för att svara på alla era frågor är BVC-sköterskan Lisa Westberg. Hallå Lisa.
Hej!
Hej! Välkommen tillbaka till podden.
Tusen tack, tusen tack. Kul att vara här.
Nu börjar det ju bli varmt och skönt ute och absolut. Det föds ju en himla massa bebisar på sommaren. Vad ska man tänka på när det gäller de här nyfödda i värmen?
Att inte ha för varmt inomhus. Att inte ha för varmt i sin lägenhet eller hur man nu bor. Våga öppna fönster. Om det är heta sommardagar, att kunna ha genomdrag, att ha fönster åt båda sidorna om man har en
sån.
Det
är ingen fara liksom att det är dragigt.
Nej, bebisar är i sig väldigt varma. Sen beror det ju på såklart om bebisen är för tidigt född eller kanske var den vägde när den föddes. Eller det finns olika skörheter. Men om vi pratar då lite för att vara enkel och för att kunna ge råd, så kan man tänka att 20-21 grader är en bra temperatur för ett litet barn inomhus. Och också att våga ta av bebisen kläder, för de blir ju väldigt varma när de är mot en förälder. Så att hålla dem svala, att i vagnen inte lägga en massa filtar, utan att ha antingen ingenting och vrida vagnen så att det inte kommer in sol. Eller ha de här kvalificerade produkterna som är, ja, vad är det, parasoll eller solskydds.
Just det.
Mm. Överdrag, eller att man använder sig av sådana i såna fall om det är väldigt varmt.
Precis.
Ute.
Inte hänga en filt över vagnen, helt enkelt.
Precis, precis. Mm. Och att gärna bädda i vagnen med lakan brukar bli svalare.
Just det, bomull.
Mm. Och sen så, självklart kan man gå ut, men man kan vrida och vända vagnen så att det inte kommer in sol på barnet. Barn är jättekänsliga för sol, för att de har så... Nu pratar vi ju småbarn, eller hur? För
de har så... de minisarna.
Ja, för de har så skör, tunn hud.
Mm. Jag tänker på de här dagarna när det är så här riktigt, riktigt varmt. Behöver nyfödda, jag tänker typ under 2 månader, behöver de bara amning eller ersättning? Eller behöver de vatten på något sätt?
Nej, de behöver inte vatten på något sätt. Utan de reglerar själva genom att säga till att de vill äta mera. Så små barn behöver inte vatten. Däremot är man lite äldre. Om vi säger då, ja men kanske, om vi ska ta 4 månader då. Så tycker jag absolut att man kan ge en sked vatten. Det gör man ju i varma länder. Vi har ju inte en tradition av det för att vi inte har så varmt klimat i Sverige. Men det är ju som du säger, det kan ju vara riktigt varma dagar. Och då är det ingen fel. Men då, lyssna noga, tesked med vatten. Inte vatten i flaska. För då dricker de ju mycket. Mm. Utan det kan man absolut göra, att liksom ge tesked med vatten. Jag vill gärna säga att det är ingen risk att en bebis blir uttorkad när det är värme. För de får i sig väldigt mycket vätska när de äter på flaska, ersättning, eller när de ammar. Så länge bebisen kissar, så ha ingen oro för det. Men de ska vara som de brukar vara. Vakna till sina måltider, kissa och bajsa.
Bra, då har vi lite koll här.
Ja.
Inför den förhoppningsvis värmen som ska komma.
Det hoppas vi på.
Ja. Du, vi har ju som vanligt fått massor med frågor till dig. Mm. Ganska många av dem handlade om bebisar och mat. Så jag tänkte att vi... river av 3 sådana frågor bara direkt här.
Ja.
Hejsan podden. Jag är förstagångsmamma och har en son på 8 månader. Han är glad i mat och äter gröt och smakportioner sedan han var 6 månader. Jag känner nu att jag skulle vilja ge honom något annat än mosad mat. Till exempel en banan, lite kokad broccoli eller en brödbit i handen. Han är väldigt nyfiken och vill gärna äta det vi äter. Problemet är att jag är så osäker och rädd att han ska sätta i halsen. Jag vet i teorin att det går, och jag har vänner som ger sina barn mat i handen sedan de var 6 månader. Men ändå är jag så rädd att det ska hända något. Samtidigt vill jag ju testa, då jag vet att han skulle uppskatta det. Jag vill ju också att han ska få klämma och känna på maten han äter. Vilka råd och tips finns till en sån osäker och rädd person som jag när det kommer till att ge bebisar i handen? Ja, men hur mycket känner man inte igen sig i det här?
Ja,
det är ju läskigt,
exakt.
Den här övergången till att de ska börja käka bitar och så.
Ja, det är synd tycker jag, för det är så otroligt många föräldrar som är rädda för det.
Mm.
Och jag håller med det hon skriver. Självklart ska barnet få hålla saker i handen och föra till munnen och lära sig att äta. Och det tipsen man kan ge är att det ska vara avlånga saker.
Just det.
Jag tror säkert att den här personen som skriver tänker på det här baby-led weaning. Som det kallas, det är en matstyrd matintroduktion. Att barnet då själv får äta, det är barnet som styr. Och då är det mycket lättare om det är avlånga bitar än om det är runda bitar. Så man kan tänka så här, hur stora bitar? Men det kanske inte är frågan, utan hur ser biten ut? Hur ser formen ut på biten?
Just det. Mm.
Och då är det bättre om det är någonting avlångt som barnet kan hålla i handen. Broccoli är jättebra, inte så avlång kanske, men den suger de ju mest på. Rotfrukter som man har kokt i stavar eller haft i ugnen. Potatis. Och om man då äter kött så är leverpastej eller blåpudding.
En hit.
Ja, det är någonting bra. Och då kanske en del tänker så här, men vänta, får man ge det? Är det inte salt i det? Och ni behöver inte vara rädda för salt när barnen är så här stora. Det går jättebra att ge barnen produkter som även fast det är naturligt salt i dem. Och det som hon skriver här, att sätta i halsen, det är en rädsla som finns hos många. Men jag vill avdramatisera, för det är otroligt ovanligt att barn sätter i halsen på riktigt, så att
det
faktiskt
fastnar.
Blir en olycka. Mm. Precis, att det verkligen fastnar. Utan det de gör är ju, och det har ju barnet redan gjort, även satt lite mjölk i vrångstrupen och hostar till. Så att det är ju vanligt, och det är en svår sak att äta. Så det tar ju lite tid. Men så länge man ska alltid sitta med barnet, är man nu en oroligare sort, en oroligare förälder, så är det väl jättebra om någon mer kan vara med. Om man tycker att det är så läskigt, det tror jag inte att den här brevskrivaren tycker. Men det är väl bra att vara flera. Ibland har jag haft på BVC föräldrar som har varit livrädda, som har ätit tillsammans med mig och barnet.
Ja,
men jättefint. Jättefint. Och så fort man märker att det går bra, då blir det en trygghet.
Precis, man kanske ska börja lite smått. Alltså typ så här, ge lite grann bara varje måltid. Så att det liksom är så här, här var tre stavar och sen så kommer det naturligt,
barnet, ja, och så kan ju barnet också, för det skriver hon ju att det här barnet är intresserad av det vi äter. Och då ska man agera på barnets önskemål.
Mm.
Så att ofta 8-månadersbarn, de tar ju efter föräldrarnas tallrikar. Och då spelar det inte så stor roll vad det är på tallriken. För det blir så lite som de äter av det. Så länge det inte är jättestark chili. För det är ju obehagligt och gör ont för barnen i munnen. Så då blir de ju rädda. Kör på, våga. Och så vill jag säga en sak till med bröd. Och då ger man oftast ljust vitt bröd till barn. För att det är snällare för magen, kan man säga. Då är det nästan bättre att rosta brödet först faktiskt. För att det här... Om ni tänker er uppblött vitt bröd.
Just det, blir lite svampigt nästan.
Det blir lite
liksom.
Svampigt och nästan fastnar i gommen. Så rostar man brödet och så skär man stavar.
Precis.
Och jättegärna ha lite smör på. Precis, och jättegärna ha lite smör på. För det tycker de om barnen.
Mm, verkligen. Alltså om du bara skulle så här... Finns det saker... Jag tänker till exempel korv har man ju fått lära sig att man inte ska slanta... För att det finns en risk att man sätter i halsen. Finns det andra sådana som verkligen är så här, undvik
jag tror
det här?
Att det,
eller så här, vad är ökad risk?
Alltså framför allt är det ju nötter.
Ja, och stora nötter. Ja, eller liksom hela nötter.
Nötter och tabletter. Mm. Man får liksom, det kan man ju fundera över lite när ens barn kan svälja tabletter till exempel. Det är ju jätteviktigt. Det kan, de flesta barn kan inte det förrän man är 4 år. Och det kanske man inte ens kan då. Så att lite rundare småsaker. För det kan ju liksom, det kan fastna i halsen. Jag tror ingen människa ger ju nötter. Utan nötter ska ju vara, vad kallar vi det, pureade.
Ja,
om man ger dem.
Precis.
I en sån form, slät form.
Mm.
Och... Sen hade vi har pratat förut, eller hur, om att det här med... Men barn kan ju också kladda. Alltså det behöver ju inte bara vara fasta bitar.
Nej.
Utan det kan ju även vara det man matar dem med, om man väljer att mata med sked. Det kan de ju också få känna och kladda på. Och då kan man ju lägga ut en liten sked på deras lilla bricka eller på bordet framför dem. Så att barnet inte har... händerna i hela matskålen, om man tycker det blir jobbigt, om det blir liksom en dragkamp lite mellan barnet och föräldern, så kan man lägga ut en sked som de får gladda med framför sig, och så har man tallriken mer åt sidan. Men
just
där
det.
Är man ju, man är så olika som förälder.
Ja,
ja. En del tycker
det
inte spelar någon roll, och en del
och
tycker att det är arbetsamt.
Ja,
men visst. Ja. Men det är väl bra att klä av barnet i alla fall, så man sen kan duscha av dem.
Ja, eller sånt här heltäckande förkläde
precis,
med ärmar.
Målar,
de är ju
förkläder,
jättebra.
Eller vad vi kallar det. De är jättebra, verkligen.
Ja.
Ja. Så jag tycker att den här personen verkligen ska våga prova.
Hej Rullavagnpodden. Jag har en 1-åring som älskar mat. Det är liksom nonstop på honom. Kan man ge en liten för mycket mat? Borde vi begränsa? Ja, när blir mycket mat för mycket? Kan det bli det?
Nej, väldigt sällan. Väldigt, väldigt sällan. Så att jag tycker att de ska vara glada över att det här barnet äter mycket. Mm. Och ettåringar rör på sig så otroligt mycket, även om de inte har börjat gå. Så att de behöver mycket energi. Och jag tycker nästan att fundera lite, alla ni som har ettåringar, även fast de älskar mat. Vad är det de äter? Som till exempel som eftermiddagsmålet, målet på eftermiddagen. Där får man kräma på lite så att de orkar hålla sig ända till middagen. Så jag tycker inte det räcker med en, vad heter de Evelina? Smoothie?
Klämmis.
Klämmis, precis. Mm. Det räcker inte för ett barn. Utan de där behöver det lite,
vad är ett bra mellanmål? Säg något bra.
Ja, jag tycker att fet yoghurt med frukt. Smörgås när man är så här stor. Smörgåsbitar med smör eller med pålägg. En del barn äter gröt som mellanmål. Riktig gröt, inte klämmisgröt. Då kanske man till och med behöver två. Mm. För jag menar, det är klart att man gör det ibland. Ger en klämmis. Det är ju helt okej. Men de faktiskt kanske behöver två. Då kan man ju tycka som förälder, oj, 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 vad mycket. Men det är inte så himla mycket energi i de där.
Och sen det är ju inte supermycket i en sån där förpackning heller.
Nej, men exakt.
Alltså så här, när det väl, när man trycker ut det så är det inte så mycket
i
en sån där.
Nej, det går väldigt fort ja. För dem att dra i sig. Mm. Men, och sen tänker jag också som svar på hennes fråga där, så länge barnet äter till sina måltider får man ju också tänka. Det är klart att det kan bli för mycket om man ger mat över hela dagen. Men håller man sig till sina måltider.
Små ätande.
Mm. Exakt. Så att hålla sig till sina måltider. För där är ju verkligen vi föräldrar som styr. När de är så här små. Och sen så behöver inte en ettåring äta på natten. En del gör säkert det. Men man behöver inte det om man växer bra. Sen kan man ju få andra råd specifikt till sina barn. Men jag tycker inte att man ska gå in och ge dem massa mat på natten. Då ska man nog ändå tänka så här, vad äter mitt barn på dagen? Är det tillräckligt? Varför behöver
jag
äta på natten?
Försöka knuffa över matintaget på dagen istället.
Mm. Sen kan ju det vara tröst också. Och så får man försöka så gott det går att komma ifrån det på nattetid.
Bra.
Så men barn kan inte äta för mycket mat.
Ät på.
Ja. Och sen får jag lägga in en liten sak till.
Ja, absolut.
Det finns barn som äter tills de kräks. Och de barnen kan man behöva begränsa. Mm. Så har man ett barn som inte har något eget stopp, utan faktiskt äter så mycket så att de sen kräks upp det. Då får man försöka titrera fram. Hur mycket kan mitt barn äta?
Just
så att det blir lagom för det här barnet. Det är så ovanligt. Men de finns där ute. Och det är inget fel i det.
Alltså, vi pratar ganska mycket med våra barn. Nu är ju de större än så här. Men just det här att liksom så här, hur känns det i magen? Alltså typ sånt där. För jag tycker när jag var liten så var det fortfarande mycket det här att man ska äta upp. Och alltså inte riktigt så mycket så här, känna efter hur man själv
det är
mådde,
fantastiskt.
Liksom.
Ja, underbart att lära dem det.
Ja.
Jättebra.
Det önskar verkligen. Man lite att man hade gjort själv ibland.
Jag var med.
Hej podden. Jag läser ofta att många andra föräldrar lägger till exempel chiafrön eller annat på deras barns mat för järnets skull. Hur ska man tänka kring järnet och hur vet jag att mitt barn får i sig tillräckligt? Känns som att det har blivit så hajpat med att lägga till extra för järnets skull. Min son är 11 månader och har börjat trilskas lite med gröten på morgonen. Men får 1-2 flaskor ersättning och en flaska välling varje dag. Plus 2 mål vanlig mat också.
Ja, man kan absolut börja äta. Liksom, det är många barn som inte tycker om gröten längre. Så man kan byta frukosten när man är så här stor. Gillar man inte gröten längre så kan man byta den till. Man kan ju prova havregrynsgröt. Det är järn i det också. Men det kanske de inte heller gillar. Så det går också bra att äta som vi vuxna gör. Vad det nu är vi äter. Ägg eller smörgås och yoghurt och müsli. Om barnet kan äta det. Anpassat såklart.
Just det.
Men med järnet. Så det här barnet får ju absolut i sig tillräckligt med järn. För att de äter berikade produkter. Som välling och ersättning. Och då kanske lite gröt. Och det här barnet kan ju också. Eller man kan ju använda gröten på annat sätt. Var det inte så? Berättade inte du någon gång Evelina. Att hur använde du det där grötpulvret?
Ja, men man kan ju göra. Det har vi recept på rullavang. Grötpinnar, som de liksom då, när vi har pratat om det här med att hålla i handen, de kan man göra lite olika konsistens, så kan de hålla i dem. Vi kan också göra grötplättar, och man kan göra egna smoothies där man häller i liksom gröt.
Lite grötpulver.
Så att det blir lite grötsmoothie. Liksom.
Det är jättebra.
Kan man göra om det kommer hem.
Pannkakor.
Pannkakor kanske man kan göra.
Precis. Ja, då kan man hälla lite grötpulver. Så man kan ju använda det på ett annat sätt än att bara ge själva gröten. Mm. Men kring järnet då, så behöver man inte tänka så mycket. Om man dels äter berikade produkter och äter kost med kött i, då behöver man inte tänka så mycket. Däremot äter man vegetarisk eller vegansk kost, och de som gör det är ju väldigt duktiga på det här och kan det här och vet hur de ska tänka. Men jag tycker ändå, där är det väl bra att antingen läsa på lite extra eller fråga på sitt BVC. Så jag håller med föräldern. Lägga på lite extra chiafrön, det är säkert en lite trend. Det är inget fel att göra det, men det behövs inte. Det är så här med chiafrön. Det vi vet, vi har olika myndigheter som kontrollerar mat i Sverige och i Europa. Och det vi vet är att barn kan äta chiafrön. Det är inte giftigt eller farligt. Och då de här myndigheterna som kontrollerar, de kontrollerar att det inte har några negativa hälsoeffekter på olika mat. Och det gäller då chiafrön. Men att man inte är helt 100% säker på om man skulle kunna på något sätt vara allergisk mot chiafrön. De hör tydligen inte till nötter på något sätt. Men det finns väl inte tillräckligt mycket med forskning så att vi kan säga att de är helt allergenfria. Men annars så lägg på chiafrön om ni vill. Och äter man en normalkost eller en kost där man tänker till exempel om man äter vegetarisk kost, så får man tänka på att tillföra linser där det är mycket järn, gröna, broccoliärtor. Vad har vi mer? Kikärtor. Jo, just det. Att istället för smör och ost som pålägg använda sig av chomos eller cashewnötssmör.
Precis.
Så att man får i sig ordentligt med järn. Den här personen behöver ju inte tänka på järnet. Ja, men vi får fundera lite. Vad är det för barn? Vad ger vi dem för kost? Och ger vi inte berikade produkter? Då måste vi tänka till lite och läsa på.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi tar en kort reklampaus i avsnittet och pratar om första tidens amning. Jag är nog inte ensam om att ha blivit ganska chockad över hur jobbigt det var i början och hur ont det gjorde. Jag minns att jag satt där i soffan och djupandades genom smärtan när Elis tog tag om bröstet. Och det kändes som att det var ungefär 3 minuter sedan han ammade senast. För det är ju en ganska stor del av problemet i början. Bröstvårtorna är ju helt ovana vid det här intensiva jobbet som de plötsligt skulle utföra. Jag önskar att jag hade vetat då att det faktiskt finns något som hjälper mot smärtan. Multimam har nämligen kompresser som lindrar det onda vid den första tidens amning och om du skulle få sår. Kompresserna hjälper också kroppen på traven med läkningen så att du snabbare kan slippa ha ont. Allt innehåll i kompresserna är veganskt och fritt från parfym så du kan amma direkt efter att du har använt dem. Ett hett tips är också Multimam Balm. Genom att smörja in bröstvårtorna så kan du helt enkelt skydda dem. Och förhoppningsvis så slipper du mer problem. Balmen hjälper till att ersätta det naturligt skyddande hudfettet som kan behöva en extra skjuts när dina stackars bröstvårtor har utsatts för den här hårda prövningen. Och avslutningsvis, 3 tips som vi alltid tar upp när det krånglar med amningen. Ta hjälp från BVC eller amningsmottagningen om du har ont. Hellre en gång för mycket än för lite. Hitta en skön amningsställning och håll koll på att bebisen har rätt grepp. På Rullavagn hittar du både guider och en hel mejlkurs om amning där du får veta hur. Och sista tipset, andas. Det är kämpigt för många i början med amningen. Ge det lite tid om du vill amma. Det kommer att bli lättare. Du hittar Multimam-kompresser och Multimam-balm på ditt närmsta apotek, både online och i affär. Du kan också läsa mer på multi-mam.se. Hej Rullavagnpodden! Jag har en fråga om sömn. Jag tycker alltid att man har blivit matad med att vid 3 månader så vänder det. Då kan hon sova 5-6 timmar i sträck. Min nästan 4 månaders son vaknar i regel 2 gånger i timmen från läggdags till strax efter midnatt. Och därefter 1 gång i timmen ungefär. Jag är helt handfallen med vad jag ska göra. Jag har börjat stödmata med flaska innan läggning, men inte ens det hjälper. Snälla ge mig hopp. Med vänlig hälsning, megatrött mamma.
Ja, vad fint jag tycker hon beskriver.
Också, ja, jag tycker också att det var så himla mycket tjat om det där, den här liksom magiska 3-månadersgränsen. Vad är det som händer då som är så himla, att allt blir så lätt och bra? Ja,
nej, men det undrar jag också, för att det känner jag inte alls igen, måste jag säga. Så det är ju intressant att ni småbarnsföräldrar blir matade med det, för att det finns ju ingenting som händer vid 3 månader. Nej. Förutom att krånglet med magen brukar ge sig då.
Precis.
Att de liksom tarmarna har mognat lite grann.
Mm. De är lite mer stabila liksom i, alltså att man har lärt känna dem och deras mönster och typ så där kanske.
Precis. Det är ju verkligen att man känner dem bättre och vet lite vad de olika signalerna betyder. Mm. Men absolut inte att de plötsligt kan sova långa stunder. Nej. Verkligen inte. Nej, och sen har man ju tur om man har ett sånt barn.
Ja. Ja. Då har man tur. Men vad är rimliga förväntningar då? Den här bebisen är 4 månader. Vad är rimliga förväntningar i
den
här åldern?
Jag tycker att det här låter ju jättekämpigt. Verkligen 2 gånger i timmen. Det blir ju tortyr. Mm. Så att verkligen, jag förstår att hon är supertrött. Och helt utmattad. Så att vi ska ge dig hopp i att det är det vi ska ge på BVC. Vi ska ge hopp. Och det kommer självklart att vända. Men jag tror att det kommer ta lite tid. Och jag tror att den här föräldern ska börja med att inte ge mat varje gång barnet vaknar. Även fast det här barnet bara är 3 månader. För att barnet ska börja lära sig. Att när de vaknar, för det här barnet, antagligen så tänker det här barnet, jag vaknar, var är min mat? Och så får de mat och så somnar de om en liten stund. Och så vaknar jag och så undrar de, var är min mat? Och så får de mat och så somnar de om. Så det har blivit en vana för det här barnet. Så jag rekommenderar verkligen att kämpa lite grann med att bryta det. Och då får man ju kämpa i små steg. Så att eftersom barnet nu vaknar 1 gång i timmen från att föräldern har gått och lagt sig, att dels man ger mat när man går och lägger sig kanske till just det här barnet, och sen så tänker man att nej, men när barnet vaknar efter 1 timme nu, då ska jag säga shh, jag är här, det går bra, nu ska vi sova, och upprepa det lite grann på något sätt, och försöka ligga kvar i sängen. Eller kanske ändra ställningen på barnet. Eller, men var lugn och hyscha. Och det gör ju den här personen, det förstår jag också. Men att man inte ska tro att barnet måste ha mat, det är därför den vaknar. Utan barn vaknar naturligt. Och det här barnet som är 3 månader, den drömmer ju säkert om vad som har hänt under det här lilla barnets dag. Så då är vi där och hyschar och lugnar och kanske sjunger eller försöker. Jag gör ju det automatiskt nu, men man går ner lite i röstläge. Mm. Så kanske har någon musik, någon sån här lugnande musik eller någon liten Vad kallas de där som man drar i och så spelar de? Jag vet inte.
Speldosa.
Mm. Speldosa. Och också tycker jag en snuttefilt eller ett gosedjur som är impregnerat med förälderns doft. Att man börjar föra in det lite grann.
Mm.
Såklart ska man inte lägga det framför ansiktet. Men att man ändå har någonting som man tänker sig att så småningom om jag lär barnet tycka om den här gossekaninen. Så kanske de även kommer kunna somna om när man visar att Här är ju din gossekanin. Och att de känner sig trygga av det.
Mm.
Så 5-6 timmar i sträck är lång tid när man är så här ett litet barn och sova. Och precis som vi sa, då har man tur som förälder om barnet sover så länge. Man kan prata mer kanske om vikt när man pratar om hur länge man kan sova. Vikten på ett barn. Så väger en person, ett litet barn, lite mer, då kan det vara lättare att få det barnet att sova längre. Om man är en person som väger mer. Så kanske inte förrän man är... att man väger 6 kilo någonstans så där, så klarar man av att sova i 6 timmar. Så det beror ju på hur stor det här barnet är också. Det vet vi ju inte.
Nej, det vet vi inte.
Nej.
Alltså om man pratar lite allmänt, så här, vad ska man, tycker du, i den här åldern, vad är viktigt så där för...
Det är viktigt med mönster. Det är viktigt med mönster. Att repetera och göra samma sak så att barnet förstår och lär sig. Och till exempel, om de har fått mat varje gång, då har de ju lärt sig det.
Det är mönstret då,
ja. Ja, så man kan ju verkligen förstå att det är svårt och arbetsamt för barnet att lära om. Också för föräldern.
Mm.
Men det går. Det måste bara få ta lite tid. Och här får ju föräldern på något sätt sova igen någon annan tid på dygnet. När det nu är. Om någon kan vara med barnet tidig kväll. Eller så man kan få vila lite. Eller att man får sova ut på morgonen. Eller för den här föräldern ska nog räkna med att nätterna kommer vara så här ett tag. Nu inger vi inte hopp. Men det var ju tokigt. Nej, men det kommer att vända. Och jag tror också att man individuellt verkligen ska ta stöd på BVC. Och visa att det här behöver jag hjälp med. För det är väldigt arbetsamt just nu.
Alltså jag läste precis som jag tyckte var lite intressant. Nu är ju det här barnet redan över 3 månader. Men just de här första månaderna så har ju barnen superkorta sömncykler.
Mm.
Och de har ju, alltså vuxna läste jag, har ungefär 20% av sin så här drömsömn, det man kallar REM-sömnen. Vuxna har 20%, men de här minsta bebisarna har 50%.
Mm. Ja,
så de är
de
mycket, mycket mer i drömsömnen.
Mm. Mm.
Och i den här drömsömnen så kan de verka nästan vakna. Alltså de låter och skruvar på sig och kan liksom till och med så skrika till och gny.
Absolut.
Och sådär. Och som förälder så är man ju väldigt så snabb på vad där man kanske plockar upp och vill amma eller ge flaskan direkt och liksom så innan de börjar skrika och så. Men jag läste att det kan vara jättebra att tänka på det. Att, såhär, att avvakta såhär, bara någon minut eller två.
Verkligen.
För att se om barnet såhär, kommer till ro igen. För det är möjligt. Verkligen. Att de inte ens är vakna.
Nej.
Utan och det kanske räcker att man bara lägger handen på jätteförsiktigt.
Ja,
eller
precis.
Sådär.
Det var exakt vad jag tänkte. Handpåläggning.
Och då, ja, handpåläggningen. Och då kan de liksom redan från början lite grann när det här... Alltså träna sin, vad ska man säga, sin egen förmåga att...
Ja.
Som lugna någon. Sig eller så här, ja.
Verkligen.
Det tyckte jag var lite bra också. Att tänka på också. Ja, precis. Napp kanske.
Det vet vi inte om det här barnet gör.
Nej.
Men verkligen. Det är inte så lätt om man tänker man är 3-4 månader. Det går inte att styra sig själv. Det är väldigt få barn som klarar av det. Utan de behöver våran hjälp.
Precis. Mm. Ja, men också bara återigen det här med att att barn också har så olika liksom, förutsättningar. Alltså om man då liksom matas med den här magiska 3-månadersgränsen så matas man ju också med bilden av att man nästan har gjort något fel som förälder om de inte sover hela nätter och sådär. Men jag menar, vissa barn har ju också verkligen svårt att lugna sig i sig själva och så här. Och kanske liksom...
Ja, både på natten och på dagen.
Ja, men precis. Mm. Och liksom så här, det... Jag vet inte. Det är, liksom, det är lätt att glömma bort det där lite grann. När man hör att så här, då vänder och då ska de sova så här mycket. Och så ska de vara när de är i den här åldern. Och så där.
Skulle man göra forskning på det så skulle ju 100 föräldrar ha helt olika åldrar när det vände.
Mm.
Verkligen. Så att ingen magisk gräns vid 3 månader. Då kan de inte plötsligt sova av sig själva. En del kan det. En del kan det när de är nyfödda. En del kan det när de är 6 månader. En del kan det när de är 2 år. Så att det är ju jätteolika.
Ja.
Men jag kom också på den här 4 månader som ändå föräldern kan prova. Jag tror inte att det kommer heller vara något magiskt. Men man kan ändå prova och kanske ge lite kvällsgröt. Faktiskt.
Just det.
Kanske kan börja lite grann.
Och se om lite extra mättnad.
Ja, se om det skänker någon extra mättad. Och precis. Så bara på kvällen då, absolut inte när barnet vaknar på natten. Och där verkar det ju också som att hon beskriver där att det hjälper inte med ersättning. Det blir ingen längre sömn i alla fall.
Det kommer bättre sömntider.
Verkligen. Ja.
Hej Lisa och Evelina. Har ni några konkreta tips på hur man kan få sin 2,5-åring att sluta suga på fingrarna på dagtid? Han använder detta på samma sätt som andra barn använder napp, men med skillnaden att han har det väldigt nära till hands, bokstavligt talat. Han suger på fingrarna när han myser, sitter i vagnen, är trött eller ledsen. Över tid så vill vi också få bort det vid läggningen och på natten, men det känns just nu otroligt långt bort. Tack för ert fina arbete. Tack själv, för den fina frågan.
Ja, det tänkte jag. Så tack för en fin fråga. Och också så fint att det verkar som att föräldern har hittat de tillfällena då det här barnet behöver suga på sina fingrar. Så det är en bra tanke. Men jag tänker också så här direkt när jag hör att när du läser frågan att vad bra att han har någonting som
precis,
han själv kan ta till. Det är det
är
att suga på fingrarna. Det är avkopplande och det ger trygghet och det ger tröst. Och det verkar ju också vara vid de här tillfällena som det här barnet behöver sina fingrar. Och självklart som alla förstår så är det ju mycket lättare att ta bort en napp för ett barn.
Ja, alltså bara det kan ju kännas svårt. Oh, men det, är ju,
ja,
det kan
verkligen.
Man ju rent fysiskt ta bort.
Ja, precis.
Så, men alltså jag bara blev nyfiken så här. Är det ett problem att han suger
Nej.
På fingrarna?
Nej.
Rent så här för tänder eller vad man nu ska
precis.
Tänka på. Eller
det,
får så, han hålla på
ja,
med
det
om man vill?
Precis så jag tänkte. Varför får han inte suga på sina fingrar? Och då kan det ju vara faktiskt så att han får fula infekterade sår på fingrarna. Så kan det ju vara. Nu, det står ju inte, men det skulle kunna vara en anledning till att man försöker kämpa bort det. Men kanske den enda anledningen då. För, att,
för det finns inget att, liksom, att det påverkar hur tänderna växer
jo,
eller sånt
jo,
där.
Så småningom gör ju det. Men det går ju också faktiskt, det låter ju kanske drastiskt, men det går ju att korrigera om det skulle bli så när man blir äldre. Så går ju det att korrigera med tandställning.
Just det.
Och sen är det ju också lite krasst att när barnen börjar skolan, då slutar de av sig själva. Och det kan man ju nästan få lite hjärtesorg av.
Ja.
Men då förstår de att det här är inte liksom socialt accepterat. Och så gör de inte det längre. Kanske till natten då, som föräldern beskriver, när de ska sova. Men jag tycker nog att det här barnet ska få suga på sina fingrar om det inte är några fysiska då besvär av det hela. Och att man kanske måste smörja in då om det blir torrt till exempel och fnasigt. Och sen så kan man kan ju prova när barnet har somnat att så som man kan också göra med en napp att faktiskt ta bort. För det som är, och då jag tycker verkligen att de ska säga till nu hjärtat, hör inte jag vad du säger om det är så att barnet använder fingrarna när de ska prata. För så gör man ju med napp också. Att nej, nu avslutar vi nappen så att jag hör vad du säger. För dels är det ju språket kan påverkas när man suger på napp eller suger på tumme eller fingrar. Om man gör det hela tiden. Men om man som de här, eller den som skriver brevet, om man hittar när barnet suger på fingrarna så kan man ju avleda utan att säga till, utan att säga att barnet gör fel, utan till exempel när de blir ledsna så liksom går man dit och så säger man åh lilla hjärtat och så kom så får du krama mig. Och där kanske inte ens fingrarna kan komma upp i munnen då när man kramas.
Just det.
Och sen så avleder man genom att kom du vi bygger med Duplo eller liksom, ja, ni vet hur man avleder en 2,5-åring. Nu gör vi det här istället. Och så sätter man igång med någonting. Så en viss avledning kan man ju hålla på med.
Men, kan det vara bra att försöka få in någon, alltså det känns ju lite granna, jag tänker på så här att få in någon mer gosedjur eller snutte som också kan vara just i de här gossituationerna.
Absolut. Men ja,
jag tycker
självklart
lite granna att det kan vara svårt. Alltså när de väl har hittat sitt sätt som de tycker är mysigt så vill de ju helst inte
släppa det.
Vill inte ha något annat.
Nej, men exakt. Och det är ju som det är ju säkert. Jag undrar också, precis som du sa lite, varför han inte ska suga på fingrarna. Jag tror att vi vuxna tycker att det är ett barnsligt beteende. Det här är ju ett barn, såklart.
Ja, det är ju ett barn.
men att vi känner så att...
Jo, men jag tror också det. Och att det finns en press där på att sluta och sådär.
Och att vi kanske ska vända det och se till... Vad fint att du i den där stunden behövde lugna ner dig och att du kunde göra det själv.
Precis.
Ja. Och sen kommer tandläkare säga att man ska sluta. När man läser lite vad Folktandvården skriver, så beskriver ju de där att man kan ta till såna här, ni vet säkert, att man sätter någonting på fingrarna så att det inte ska bli gott när man suger.
Just det.
Det tycker jag låter plågsamt, alltså.
Ja.
Det känns
alltså,
inte trevligt.
Det gjorde vi, min lilla syster, det här var ju länge sedan. Hon ja. Sög på tummen jättelänge. Alltså, ja. Väldigt, väldigt länge. Mm. Och då höll de, mina föräldrar, på med det. Någonting som man penslade på och så här.
Ja. Hjälpte men, det då?
Nej, men hon sög av det och sen fortsatte hon att suga.
Ja. Ja, så det är lite gilla så här, den där
jag vet inte. Men det är ju också som du säger, det är liksom, det faller ju bort. Liksom
Så småningom
för
gör det.
Att de, ja, som är mycket annat, så påverkas man av kompisarna.
Ja, men så liksom, kanske då sammanfattningsvis fundera över om barnet verkligen behöver sluta suga på fingrarna.
Hej Rullavagnpodden. Jag har en 8-veckors bebis som har börjat få mycket gaser på nätterna som gör att hon har svårt att sova. Jag helammar och hon rapar på dagarna, men på nätterna kommer ingen rap. Något man kan göra för att förebygga. Jag har provat pysventil innan nattning, men det kommer inga gaser. Ja. Jag bara tänkte det här med att bebisar rapar. Kan vi inte bara prata lite om det? Jag tycker liksom man hör... Alltså, både och, att så här, det är superviktigt för att de inte ska få luft i magen och vad det är. Mm. Och sen är det andra som säger så här, nej det,
nej, men alltså det här,
i det. Ja,
det blir ett jättetråkigt svar, men det är ju individuellt såklart. Så att föräldrar märker att mitt barn behöver rapa, då blir det bra efter att de har ätit och när de rapar. Eller mitt barn behöver inte rapa.
Nej.
Så det vet föräldrarna bäst själv. Så lyssna inte på vad vi experter säger, utan utröna själv. Och det man gör då, det är ju att om jag matar mitt barn och sen lägger ner, då sover barnet jättebra. Inga konstigheter. Det barnet behöver ju inte rapa.
Mm.
Men om jag matar mitt barn, lägger ner utan att rapa, och barnet efter 5-10 minuter knorrar, inte nöjd, vaknar till, gråter lite grann. Det barnet, där känns det ju viktigt att man provar att rapa. För då kanske det liksom, ja, men är det där
det är
bubblet.
Luft som vill upp.
Mm. Exakt. Och får man upp det redan innan man lägger ner dem, så kan man undvika det här lilla
knorret.
Krånglet som blir efteråt. Så tycker jag man ska tänka. Och det här barnet som beskrivs i frågan verkar ju behöva rapa, eftersom personen skriver att barnet gör det på dagen och då mår barnet bra. Så då tänker jag dels att man kan... För man, pysventil, det är de barnen som har väldigt bullriga magar och att de ser väldigt utspända ut.
Mm,
på ett barn som har det, lite, kan vi säga, ballongmage, där kan pysventil hjälpa. Men om man inte har det och man känner att man behöver rapa, så kan man hålla upp barnet i vertikalt läge, lägga ner dem så att de är liggandes. Låta dem ligga i 10 sekunder. och snabbt ta upp barnet igen. Då, då kan faktiskt den där rapen komma.
Okej, just det. För det är liksom sån luftbubblor typ, eller? Ja, som ska liksom stiga upp på något vis.
Exakt, ja. Om man tänker sig ett rör med vatten som man håller upprätt, lägger ner och sen tar upp igen. Just så det. Stiger ju den bubblar där luftbubblan. Till, ja. Och det har säkert den här personen provat. Men det kan man prova. Och man kan också prova att, det är svårt där mitt i natten, men att lägga barnet på magen en liten stund, såklart med huvudet vridet åt sidan så att man får luft. Men en liten stund ligga på mage, för då brukar faktiskt en rap eller en liten kräk komma upp.
Just det.
Då måste man ju vara vaken och alert.
Hon pratar ju om rapar, men också om gaser. Ja. Är det liksom, det är två så här frikopplade grejer? Eller hänger allt det där ihop?
Det kan man väl säga. Att rapar är den luften som finns i magsäcken. Och när det blir bubblor och gaser i magen, man säger ju magen, men det är ju gaser i tarmarna kanske.
Just det.
Då har det ju liksom kommit vidare från magsäcken och ut i tarmarna. Och de är väldigt långa och det ska krånglas igenom där. Så jag tycker också att den här föräldern, även om inte det är ett mirakelmedel, ska prova magdroppar som finns att köpa på apoteket. Mm. För att se om det faktiskt kan bli bättre. Blir det bättre efter några dagar, ja, då fortsätter man. Och märker man ingen skillnad efter några dagar, så tar man bort det. Och så sparar man flaskan i alla fall, för den kan man använda någon annan gång i barnets liv. Så det kan man absolut höra med sitt BVC, vad det är för några droppar.
Det var tyvärr dagens sista fråga. Vad himla fort det gick.
Jättefort!
Ja, vi är chockade, båda två här.
Jag är jätteförvånad.
Okay. Du brukar alltid ha så himla kloka tips. Kan du inte ge bara ett allmänt avslutande råd som du vill skicka med alla föräldrar där ute?
Försök att få lite egen tid och gör någonting som ni föräldrar tycker om. Med eller utan barnet. Det tror jag är någonting viktigt.
Tack så jättemycket för att du har lyssnat idag. Skulle du också vilja ställa en fråga till Lisa, så kan du mejla bums till podd@rullavang.nu eller hör av oss till oss på Instagram eller Facebook.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.